Välkomna till Hembygden i etern och ett radioprogram som utgår från Lidingö Hembygdsförening. Vi sänder på FM 97,8. Jag heter Jan Markusson. Döden är en del av livet och döden är alltid närvarande. Helst undviker vi att tala om det oundvikliga. Men ibland kan det också vara till fördel för de anhöriga att man på något sätt har meddelat dem hur man vill ha det och hur man vill att den sista vilan ska bli. Detta program är en beskrivning av Lidingö kyrkogård och det är en repris från 2015.
Under denna timme ska jag göra en vandring på Lidingö kyrkogård tillsammans med kyrkogårdschef Margareta Wallberg som ciceron. Margareta kommer att berätta om kyrkans historia och om kyrkogården. Vi kommer att ge en inblick i hur kyrkogården har utvecklats över tid och vilka olika typer av gravskick som finns. Vi kommer att prata om de upprepade stölderna som är ett tecken på bristande respekt för kyrkan och ett bristande respekt för det sista vilorummet för Lidingöborna. Vi vill också tala om hur förvaltningen försöker förhindra och minska effekten av dessa beklagliga tendenser och öka säkerheten för dem som besöker kyrkogården. Just nu är jag på väg mot kyrkan och jag närmar mig sakta kyrkoporten. Det pågår en andakt där inne så jag drar mig lite grann åt södra sidan där jag har bestämt ett möte med Margareta. Ja, där borta ser jag henne och jag går fram till henne. Det är en eftermiddag, en dag i juli 2014.
Vi börjar väl här vid kyrkan. Den är från 1600-talet. Den ligger på en av de högsta punkterna på ön, vilket man gjorde i gamla tider. Och nära vattnet. Men innan den här kyrkan byggdes så fanns det också ett litet träkapell som hette Sankt Anna kapell. Därav har vi vår församlingsgård idag som heter Sankt Anna gården. Sankt Anna är alltså vårt lilla skyddshelgon. På kyrkogården har det begravts människor redan före 1600-talet. Vi har uppe vid vår expedition en bautasten som är 1600 år gammal. Det är alltså gamla gravfält runt om. Det vi ser precis runt kyrkan, det är det som kyrkogården såg ut på 1700-talet, slutet på 1700-talet och under 1800-talet. Det är skyddat idag. Vi får inte förändra det. Det ska vara så för att framtiden ska kunna se. Kyrkogården har utökats under ett antal gånger genom åren och när man följer våra vandring så kommer vi gå igenom 1900-tal, 1950-tal, ut på 70-80-talet och ända fram till 2010. Idag så säger vi så att inför döden är vi alla lika. Så har det inte alltid varit. I gamla tider så skilde man tyvärr på fattiga och rika, på troende och icke-troende. Så att det var väldigt fint att bli begravd inne i kyrkan. Det var den största ynnest man kunde få. Fick man inte det så ville man bli begravd på den södra sidan av kyrkan. Där var det fint att ligga. Den norra sidan, och det är inte bara på Lidingö utan det är runt hela landet, där begravde man icke-bemedlade eller sådana som av olika anledningar kanske inte var upptagna i kyrkan. Och sen var det en annan anledning också. Man ville inte bli begravd på den norra sidan, för det hette på den tiden att när domedagen kom, då skulle kyrkan ramla åt norr. Och var det då så att man var begravd på den norra sidan och skulle upp till himlen, då var man först tvungen att ta sig igenom kyrkoruinerna och sen komma upp till himlen. Och då var ju risken att de som låg på den södra sidan hade hunnit före och det kanske hade hunnit bli fullt i himlen om man inte fick plats. Det där var kyrkan tvungna att gå in och stävja till slut. Man måste ändra den här gamla tron och skrocken för att man hade behov av marken runt kyrkan. Idag ser vi ingen skillnad på att bli begravd på norr eller södra sidan. Jag berättade redan innan att det är olika stilar. Om vi går på kyrkogården, upp runt kyrkan, ner mot kolumbariet, då går vi genom det som från början bara var kistgravar. 1897 kremerades den första människan i Sverige på likbrännarstationen i Hagalund, ett litet trähus. Det var inte så välsett i kyrkan. Så många av de första som kremerades i Sverige, de begravdes i en gemensam älvgängesgrav på Norra begravningsplatsen. Och kremationerna började så sakteliga i början på 1900-talet, men tog inte fart förrän på 1960-talet. Idag kremeras ungefär 95% av de avlidna i storstäderna. Ute i landet så ser procentsatsen lite annorlunda ut. Men totalt så kremeras ungefär 73% i Sverige. Lidingö är en ö. Det finns en gammal tradition. Vilket gör att på Lidingö så jordbegraver vi ungefär 30-35 personer varje år. Och det är en ganska hög procent om man räknar med att totalt avlida ungefär 380 personer på ön varje år.
Vår fager är din bolig, Herre Gud, av Gabriel Fauré, framföres av Nidarosdomens guttekor, dirigent Björn Mö. Thank you.
I och med att kyrkan skilde sig från staten år 2000 så började vi alla som har inkomst i Sverige betala begravningsavgift. Och för den begravningsavgiften har man bland annat rätt till en fri grav när man avlider. Här på Lidingö får de anhöriga komma hit. De får gå med oss ut, välja en grav på kyrkogården som de tycker skulle passa. Och då kan vi visa allt uppifrån kyrkan och hela vägen ut på våra nya kvarter.
Bred dina vida vingar tolkas här av Ann-Sofie von Otter.
Då har vi 7 sätt att kunna gravsättas på Lidingö kyrkogård. Först den gamla traditionella då, kistgrav, där man alltså sänker ner kistan. Sen har vi urnor, vanliga urngravar. Sen har vi kolumbariet. Kolumbariet är en mur här på Lidingö som står ute. Och i den muren så finns det nischer. Det finns 505 nischer. Och bakom varje sån nischplatta får det plats 4 urnor. Och de urnorna ska då vara av beständigt material. Och då är det ofta koppar i de urnorna. Alldeles gränsen till kolumbariet så har vi den äldsta minneslunden som är från 70-talet. Det är det här gröna fältet där Millesängen har stått och bakat över minneslunden. Och minneslunden strör vi ingen aska utan man myllar ner, alltså man gräver ner askan. Och där får inte anhöriga vara med för att man har valt ett helt anonymt gravskick. Och då ska man inte veta exakt var den askan är nedgrävd. Och vilokullen, eller som Lidingöborna säger, Kackeskulle, det är också en typ av minneslund. Men den är indelad i sektioner, så den är lite mindre anonym. Där väljer anhöriga sektor. För ofta var det så när det gällde de gamla minneslundarna, ofta är det ju änkan som blir kvar. Och då sa ofta änkan att hon ville ha sin make gravsatt i minneslunden, men ville själv en dag när hon gick bort bli gravsatt bredvid honom. Och det kan vi aldrig garantera, det kan vi aldrig lova när det gäller en minneslund. Men då har vi vilokullen. Och då tycker många att då känns det bra att veta att man är gravsatt inom samma sektor. Och när barn och barnbarn går för att besöka så vet de att i den här sektorn ligger mormor och morfar, farmor och farfar någonstans. På vilokullen kan vi också uppe på toppen av där det är lite vildvuxet, där strör vi också ut aska.
Men man strör ju aska också utanför kyrkogården. Är det för regler som styr det?
Man kan strö aska utanför kyrkogården, men då måste man be om tillstånd ifrån länsstyrelsen. Och då beror det på vilken länsstyrelse och vilken del av landet man vill strö askan. Stockholms länsstyrelse tillåter bara spridning till havs. Och då ska det vara 1 kilometer åt alla håll från bebott område när man strör askan. Så det blir ute i havsbandet. Och då ska man till länsstyrelsen ange var man tänker strö askan. Då hämtar man askan hos oss när det är dags för att strö den. Visar upp tillståndet man har fått av länsstyrelsen. Och sen får anhöriga själva skicka in gravsättningsintyget och intyga att man har gjort och strött askan så som tillståndet säger.
Det är alltså ingen kontroll då på att det görs på rätt sätt?
Nej. Tidigare var det så att någon med skepparexamen var tvungen att vara närvarande. Men den skrivningen är borta idag. Så att anhöriga kan själva åka ut i sin egen båt och strö askan. Och sen har vi då det sista då. Och det är den här asklunden. I vilokullen får man inte vara med. Men i asklunden får man vara med. Och då väljer man vilken av de här gravarna man vill ha. Och man väljer också vilken askpåse. Vi har en sömmerska på ön som hjälpt oss att sy upp mycket vackra askpåsar i sammet i alla regnbågens färger. Och vi har även svarta, de här traditionella då, men de är de som går åt minst just nu.
Georg Philipp Telemans Cantabile framfördes här i en modern tappning av Mats Norrefalk och Ulf Samuelsson.
Sen öppnade vi för drygt ett år sedan, 1,5 år sedan, askgravar på kvarter 13. Det ligger också efter Ridvägen och ner mot Kyrkviken. Där har vi då gjort askgravar med små naturstenar där du sen då vid gravsättning gravsätter askan i en sammetspåse. Och då kan anhöriga vara med och göra det. Och det har blivit populärt lite grann som det som man förr sa, äkta makegravar. Under varje sån här liten natursten med namnbricka på får det plats 2 askor.
Tillsammans med Göteborgs gosskör och Vendelkvartetten sjunger Olle Persson Jag har hört om en stad. Mm. Det finns ju ett begravningssätt med gravkammare.
Vi har just nu två gravkammare där vi har haft gravsättningar. Det är kistkammare. Det är ingenting som man tillåter idag längre. Det här var någonting som kom efter första världskriget. Att man egentligen anlade skyddsrum för kistorna och sedermera urnorna också. Så det är cementerade kamrar under jord. Och att man inte tillåter det idag, det är bland annat arbetsmiljömässigt. Det är svårt att gravsätta i de här kistkamrarna. Man måste ofta ta bort stora hällar och sen måste man klättra ner i graven. Man håller faktiskt på norra begravningsplatsen, Lindhagens kulle. Det är den absolut tätaste med mausoleum och kistkammare. Och där håller man faktiskt på att bygga två nya mausoleum. Det ena är en norsk redarfamilj som inte får göra det i Norge. Men man fick göra det på norra begravningsplatsen på Lindhagens kulle.
Ni lyssnar på Radio Lidingö på 97,8 MHz. Här får ni höra Intermezzo i A-moll av Edvard Grieg med Truls Mörk på cello och Jean-Yves Thibaudet på piano. Sverige har ju blivit ett mångkulturellt samhälle. Det kommer människor hit med olika trosinriktningar. Har de en plats på en svensk kyrkogård?
Jo, det har de absolut. Vi som jobbar på kyrkogårdsförvaltningen, vi har en myndighetsutövning att utöva också. Vi ska behandla alla lika. Vi ska kunna bereda alla utrymme. Vi har ett muslimskt kvarter på Lidingö kyrkogård. Vi har bara 3 stycken som är gravsatta där och kvarteret togs i bruk redan 97. Och vi vet att det har avlidit fler muslimer på Lidingö sedan dess. Men eftersom man på Lidingö får komma hit, gå runt och välja plats, då har även de familjerna ibland valt en plats bland alla andra. Därför att de tycker att platsens läge och utsikt har varit mer värt än riktningen mot Mekka. Vi har också, när det gäller våra judiska medborgare, då har vi ett avtal med judiska församlingen. Så där tar judiska församlingen ofta hand om sorghuset hela vägen och gravsätt ute på mosaiska på Skogskyrkogården. Vi har också väldigt många grekisk-ortodoxa och där. Men vi har inte haft några fler andra trosinriktningar som har begärt att få egna kvarter. Utan här har vi en väldig blandning. Om vi tittar idag på de muslimska första kvarteren som kom i Sverige, så skiljer de sig avsevärt från de muslimska kvarter som finns idag. De muslimska kvarteren idag har tagit efter vår svenska gravkultur. Man har sten, man har rabatter, man pysslar om graven. Från början så var det bara att man hade en grav med en fotpinne eller planka och en huvudplanka eller en sten i varje ände, och däremellan skulle man inte gå. Och man skulle absolut inte smycka graven. Och graven hade inte speciell lång livslängd. Den var viktig de första åren, men sen så skulle den liksom bara försvinna. Men idag så vårdar de, precis som vi, våra gravar.
Alice Babs sjunger tillsammans med Nils Lindbergs orkester Duke Ellingtons Is God a three-letter word for love.
numera kan man inte köpa en gravplats på Lidingö kyrkogård och knappast någonstans i övrigt heller. Utan idag upplåts en gravplats på 25 år. Men om man efter 25 år fortfarande vill ha graven kvar, går det alldeles utmärkt. Så länge man har en gravsinnehavare som är intresserad av att behålla graven, så tar kyrkogårdsförvaltningen inte tillbaka några gravar. Utan har man ett behov av att ha graven kvar, så får man förlänga om och om igen. Men sen så får vi en del gravar där man alltså inte har behov av graven. Man bestämmer sig för att återlämna graven. Kanske är det så att ingen i släkten bor kvar på Lidingö. Eller man känner att den här graven är så gammal. Man har minnena kvar, men man har inget behov av att gå till graven längre. Man har mer dåligt samvete, kanske för att man går dit för sällan. Då lämnar man tillbaka graven. Och då är det så att det som en gång är gravsatt i graven, där råder alltid gravfrid. Vi gräver aldrig upp någonting i graven. Men vad vi gör när vi får en återlämnad grav, då tittar vi hur mycket plats kan det finnas ledigt i den här graven. Det kanske ligger två kister i graven. Då kanske vi inte kan sätta ner någon mer kista. Men vi kan sätta ner 12 urner i den graven. Då upplåter vi den som en urngrav istället. Och vi får tillbaka ungefär 60-70 gravar varje år. Sen har man som gravsinnehavare också en skyldighet att man ska hålla graven i värdigt skick. Vi erbjuder oss för en summa att hjälpa till att sköta graven. Men man har all rätt att sköta graven själv. Och sköter man graven själv har man ingen kostnad för graven. Det har man bara om man vill ha våran hjälp. Men vad vi gör då, går vi ut och besiktigar alla gravar där man då har valt att sköta själv. En del gör det alldeles utmärkt. Andra gör det tyvärr inte. Och då kan vi sätta igång ett vanvårdsärende. Att först så skickar vi ett brev där vi talar om att din grav ser lite bortglömd ut och ber om att rätta till det. Och gör man inte det så får man ett lite skarpare brev. Och sen pågår en dialog. Och det brukar ta ungefär, om gravsinnehavaren inte gör det som åligger dem, så brukar det ta upp till 3 år innan vi kan ta tillbaka en grav. Och då, för då har man alltså förverkat sin gravrätt. Men det är samma sak där. Även om man inte har skött sina åtaganden och graven är förverkad, så grävs ingenting upp, utan de som är gravsatta kommer alltid att vila där. Men så småningom kanske det kommer stå en annan sten med ett annat namn, för att det då är en ny upplåtelse, en andra upplåtelse av den graven.
En kistgrav, kan man stoppa ner hur många kistor som helst?
Nej, det är så här. På gamla tider så grävde de ju ofta på 3,60. Och sen så kom det modernare tider och andra arbetslagar och sånt. Idag gräver vi 2,5 meter, eller 2,60. Då kan vi faktiskt få ner 3 kister. Man ställer alltså kisterna på varandra. Så man gräver första kistan på 2,60. Man gräver nästa gång på 2 meter. Och sen den tredje på 1,5 meter. För det ska vara 1 meter jord ovan sista kistlocket.
Nidarosdomens guttekor sjunger Ave Verum av Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent Björn Mö.
Thank you.
många har den här missuppfattningen om att man idag inte kan ha en familjegrav. Eftersom vi bara upplåter på 25 år. Men som jag sa tidigare, det kan man alltså. Så länge man bryr sig om och vill ha graven kvar så får man ha den kvar. Och då är det så att den första personen gravsätts, då har det en upplåtelse på 25 år. Sen kanske det dör någon efter 10 år som ska gravsättas i samma grav. Då är det 25 år från den gravsättningen. Men har det inte hänt någonting på 25 år, då har vi ju en gravsinnehavare som får frågan. Vill du ha den här graven kvar? Och vill de då det, så förlänger vi den ytterligare 25 år.
Men när det gäller urngravar, hur återanvänder man en urngrav?
Det är samma sak där. Att en vanlig urngrav är ofta 1x1 meter. Det får alltså plats 9 urnor. Man gör ett kvadratsystem i graven och varje ruta är 33 cm kvadraten. Så då kan man alltså ha 3 rader med urnor. Och när vi då får tillbaka en sån så kan jag säga att det, i den graven är 4 urnor gravsatta. Då finns det 5 platser kvar som vi kan använda.
Men när urngraven är full?
Ja.
Gör man inte så att man startar väldigt långt ner och så sen så kan man använda den våning för våning?
Nej, man gör inte, utan urnorna grävs på 80 cm. Vi kommer säkert att komma till det någon gång i framtiden. Att man måste börja tänka att ha extra varv även på urngravar. Men än så länge är vi inte där. Och det var ju så här också att på 70-talet, då utvidgades en massa kyrkogårdar runt om i Sverige. För då hade man inte fått riktigt igång det här med att återta och att återlämna. Och då såg man bara att inom en snar framtid så kommer kyrkogården vara full. Så vi måste utöka. Och då står många kyrkogårdar idag med väldigt mycket mark som de inte ens vet när de kommer vara tvungna att ta i bruk. Därför att återanvändningen och det här med att man har mindre och mindre gravplatser. De här askgravarna till exempel, eller asklundar som man har på en del ställen, är väldigt, de slukar inte så mycket mark.
Nu följer Sätergäntans söndag av Ole Bull, en norsk violinvirtuos som levde från 1810 till 1880. På fiol hör vi Henning Kraggerud. Thank you.
få vem som helst bli gravsatt här på Lidingö kyrkogård?
Ja, om det redan finns en gravrätt. För då är det gravrättsinnehavaren som bestämmer vem som ska gravsättas i graven. Men vi upplåter inte nya gravar till icke-Lidingöbor. För att få en ny grav på Lidingö så måste man vara Lidingöbo. Däremot så gravsätter vi i Minneslunden och på Vilokullen även icke-Lidingöbor. Vi har ett ganska stort tryck ifrån innerstan på människor som vill gravsättas på Lidingö. För Stockholm har bara Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen att hänvisa till idag. Och då vill man hellre komma hit. Men vi måste också måna om Lidingöborna. Vi kan inte utöka den här kyrkogården mer. För nu är vi omringade. Men vi har mycket mark kvar att ta i anspråk.
Så det är en prövning i varje enskilt fall.
Mm. Sen är det ju så här att många äldre kanske Lidingö kommun inte kan ta hand om. De handlar på äldreboenden i andra kommuner. Det är ju ofrivilligt som de har hamnat i det. Eller så är det så att en del barn skriver föräldrarna hemma hos sig. För att det ska vara enklare att sköta ekonomin och sådana saker. Då görs undantag. Har man bott på Lidingö i mer än 25 år. Då kan man komma i fråga för att ändå få en gravplats på Lidingö. Sen har vi börjat med någonting också på Lidingö. Och det är ju så att när vi får en återlämnad grav så återlämnas ju också stenen. Stenen är ju inte våran utan den är ju gravsinnehavaren. Men de flesta gravsinnehavare återlämnar stenen för att de vet inte vad de ska göra med den. Då monterar vi bort den efter en tid och sen ställer vi den på vårt stenupplag. Och sen så har det varit så att nästan 100% av alla stenar har gått till kross. Vilket vi tycker är enormt slöseri. Så att vi har börjat i liten skala nu att återanvända även gamla gravstenar. Tillsammans med en stenfirma så gör vi ett samarbete. Han hjälper oss att gå igenom och titta vilka stenar som vi kan återanvända. Vilket gör att han då slipar ren textsidan. Behåller eventuellt om det finns någon blomma eller kors på den. Och sen så säljer vi den till en gravinnehavare för självkostnadspris, vad det har kostat oss att få den avprogrammerad, om man säger det. Och sen så får de tillsammans med den här stenfirman göra en ny gravyr och sätta in. Det här växer så sakteliga. Den kyrkogårdsförvaltning i Sverige som har kommit längst, som alltså återanvänder 80% av sina gravstenar, det är Jönköping. Men de har jobbat i 20 år med det och har en egen stenverkstad. Men fler och fler har börjat att tänka i de här banorna att det är ett väldigt slöseri.
Din sol går bort, men du blir när. En orgelkoral i dalaton komponerad av Heimer Sjöblom. Anders Frisk spelar på orgeln i Sankt Matteus kyrka i Stockholm.
Jag har väl berättat om vad som händer och sker på kyrkogården i stora drag. Det här är sånt som har pågått i århundraden på kyrkogården. En del har tillkommit, en del är gammalt som vi bara vidarebefordrar traditionen. Men vi har också en vision att ta oss vidare in i framtiden. Och vad vi håller på med nu, det är att vi ökar tillgängligheten på kyrkogården. Vi håller på med belysning. Vi har redan satt ut belysning på den nyare delen av kyrkogården. Och nu till allhelgona kommer ni också få se nya parkbelysningar på den äldre delen. För att man ska kunna komma till kyrkogården och tryggt ta sig fram under vintertid, även lite senare på dagen. Ja, öka tillgängligheten. Är det så bra kanske? Jo, det är det. För vi tänker på våra Lidingöbor. Tyvärr har vi varit utsatta under 1,5 år för väldigt, väldigt mycket stölder. Det finns ingen respekt för det som är kyrkans längre. Det började med att man stal våra namnskyltar vid vilokullen. Sen stal man våra kopparrör på kyrkan. Man stal våra parkbänkar ute på kyrkogården. Man stal kopparskoningen på kolumbariet. Man stal taket, koppartaket på viken, vår ceremonilokal. Och till slut nu så finns det inte så mycket kvar att stjäla. Efter alla stölder som varit på 20 åren så kände vi oss tvungna att böja oss och ta bort vår millesängel som har stått i minneslunden. Den kommer att komma tillbaka i en replik i minneslunden och den kommer också att stå i original i Breviks kyrka. Tyvärr så är det så också, då kommer vi in för allhelgona, det kommer vara väldigt, väldigt mycket folk på kyrkogården och då önskar man ju respekt för våra gravar. Det är mycket folk och det är trångt och det är knöligt att ta sig fram, men snedda inte över gravar och snedda inte över minneslunden. Tänk på att det också är en gravplats för väldigt många. Vi har också ett stort fält från minneslunden och bort mot vilokullen där vi nu under 2 år haft får och lamm gående på sommaren. Det är ett fält som egentligen har sagts långt och länge att det är för beredskap ifall att katastrofen skulle drabba. Ja, vi har en katastrofplan, men det är också så att vi har kraftledningarna som går över som gör att den gräs ängen är väldigt svår att planera in nya gravkvarter i. Men vi håller på och det kommer. Så att Lidingöborna behöver inte vara oroliga för att det inte ska finnas plats på Lidingö kyrkogård. För det kommer att göra i många, många, många långa tider framöver.
Den här kraftledningen är ju väldigt malplacerad.
Ja, vi har kämpat sedan 2009 med att få ner den. Den skulle ha varit nedgrävd 2010, men tyvärr så har Vattenfall inte fullföljt sitt uppdrag. Vi har frågan uppe på regeringsnivå, men det ser inte ljust ut. Men vi har inte gett upp än. Vi hoppas att vi en dag ska få ner ledningarna.
Varför kom den där kraftledningen till?
Den kom till redan på 1940-talet. Så att de här ledningarna har suttit länge. Och då var inte den delen kyrkogård. Utan den delen av kyrkogården har tillkommit senare. När kraftledningarna redan gick över ön. Och det tråkiga är att det är alltså bara genom, mellan elverket och upp till Koltorp som ledningarna är luftburna. Svenska kraftnät som också hade ledningar i de här stolpen, de har grävt ner sina. Fortum har också markburet. Men Vattenfall skulle också ha gjort det, men backade, tyvärr.
Vi tackar Margareta Wallberg, fastighetschef hos Svenska kyrkan på Lidingö. Vi tackar henne för att hon delade med sig av hur Lidingö kyrkogård fungerar. Detta program utgår från Lidingö hembygdsförening som har sitt säte på museet mitt i centrum. Föreningens uppgift är att lyfta fram Lidingös historia och belysa varför Lidingö är som det är just nu. Föreningen deltar också aktivt i debatten om planerade förändringar på ön och är remissinstans åt kommunen. Den energi som finns inom föreningen kommer även till uttryck genom olika trevliga arrangemang och utställningar. Googla gärna på Lidingö hembygdsförening så får du reda på vad som pågår just nu. Hemsidan hålls alltid aktuell. Bli gärna medlem och hjälp till i föreningens olika arbetsgrupper. Det finns alltid någon sammanslutning som passar. Är du en berättartalang, kanske radion är något för dig. Det finns massor att berätta om från ön. Det är bara att ta för sig. Upplärning i hur man gör radioprogram kan ges. Ni lyssnar på Radio Lidingö på FM 97,8.